Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vad vi pratar om när vi pratar om böcker är YouTube-kanalen. Och nu också podden som pratar om just böcker och läsande. P.O. Bengtsson, Anna Bågstam och Alex Aridi diskuterar boken Ingen jämfört med dig av Jonas Brun och förklarar varför de tycker att den är så bra. Dessutom blir det som vanligt flera boktips.
Hej vänner och välkomna hit igen till fina fina Alfa Antikariat där vi ska träffas idag och prata lite böcker igen. Vad har hänt sen sist, Alex?
Sen sist så har jag läst en bok som hette Ingen jämfört med dig av Jonas Brun. Och jag har lite på känn att ni också har läst den här boken och att vi ska prata om den kanske.
Ja, som av en händelse.
Vad första intryck?
Jag blev så himla glad när jag såg att författaren här också faktiskt har skrivit en pjäs som jag sett som jag gillade jättemycket som heter Skuggspel.
Skuggland.
Skuggland, precis. Mm.
Så mycket gillade du den.
Ja, men... Exakt. Ja. Nej, men den var jättebra. Så då hade jag med mig lite det faktiskt när jag läste den här boken. Mm. Som jag tycker har vissa likheter. Och sen tycker jag att det var skoj för att det är en lite annan typ av skönlitteratur mot vad jag har läst på sistone. Mm-hmm. Så det bröt av mycket också.
Jag är också glad. Jag läser så himla lite svensk litteratur. Mm. Så därför är jag glad att ni hela tiden inviterar svenska författare här att vi ska läsa det. Tycker jag är bra. Fyller på det förrådet lite. Hade ingen koll på den här författaren överhuvudtaget innan. Jag har sett att han skriver poesi också. Det gör ju mig lite mer nyfiken direkt, kan jag säga.
Ja, för det gillar ju du. Ja. Det tycker jag man känner ganska mycket när man läser här också. Det är ju väldigt poetiskt, liksom, hela upplägget.
Men en liten kort summering som vanligt om vad boken handlar om. För de som ännu inte har hunnit sätta tänderna i den, kanske. Ja. Mm. Det är alltså en, ska vi kalla det en kärlekshistoria mellan...
Det tycker jag man ska kalla det.
Två män som träffas. Ja. Två pojkar, ja, hur man nu väljer.
I alla fall den ena är ju en pojke.
Ja, det utspelar sig i dåtid och i nutid. Det är två parallella historier som går bredvid varandra, kan man säga.
Ja, precis. Ett när huvudpersonen kan man säga är 16 och ett när han är i 35-årsåldern.
Precis, så på så sätt är det ett ganska klassiskt upplägg med liksom... det har hänt något i det förflutna och vad är det som har hänt?
Precis.
Varför gick det åt helvete? Mm.
Och vad, hur ska vi förhålla oss till det nu?
Så att man inte, precis.
Kan man säga.
Ja, exakt så. Så det är ju, och den här historien när de är 16-årsåldern eller när huvudpersonen är 16-årsåldern, då är det ju en, de är på sommarstället och det är en oerhörd hetta, kan man säga. Det tyckte jag också man kände hela tiden när man läste den delen, att det var så varmt hela tiden. Och det är en ovanligt varm sommar.
Ja, och han har ju duktig ångest, berättar jaget.
Ja.
Alltså han trivs inte i sin tillvaro hemma i stan och han trivs ju inte ute hos familjen på sommarstället heller. Han har en stora syster som är duktig och levererar och är allt det som föräldrarna vill att barnen ska vara. Och han känner väl själv att han inte kan leva upp till det här. Mm. Ja. Så va?
Ja.
Och han har mycket tankar i huvudet av vem vill jag vara och hur är jag egentligen. Och det handlar ju om att våga komma ut och så.
Ja, precis. Man känner ju att han inte är speciellt lycklig, kan man säga.
Exakt.
I sin tillvaro.
Och inte i nutidsplanet heller.
Nej, precis. Det är väl det som de har gemensamt, att han inte är speciellt lycklig.
Exakt.
Men sen tycker jag att den handlar om en annan sak också som jag var tvungen att markera när jag läste, som jag tyckte var lite fint. Om man skulle försöka dra ut så här en mening som symboliserar innehållet i boken. Och det är den här tanken att, om jag skulle läsa den meningen så är det, hör du någonstans att alla människor har någon som skulle få dem att släppa allt? Om den människan kom och knackade på och sa följ med, ja då följer man med. Och det på något sätt tycker jag är ganska utmärkande för liksom, frågeställningen på något sätt i den här boken. Utan att liksom spoila den.
Ja.
Och den tanken har man ju även själv umgåtts med kanske ganska mycket när man var både tonåring och varför inte senare i livet. Det skulle vara spännande.
Det finns någon sån dröm ju alltså.
Ja.
Jag talar generellt. En fantasi om att det finns någon där ute som är den speciella och skulle den människan liksom uppenbara sig, då är man helt enkelt tvungen
skyldig sig själv
att följa med så att säga.
Precis.
Så.
Exakt.
Nu gäller ju inte det oss då kanske. Vi har redan träffat den personen och har redan gjort den här resan.
Absolut.
Det är mycket möjligt.
Men det är ändå spännande då att i fiktionens värld
ja, får leva sig in i detta.
Med den tanken och leva sig in i det och så.
Okej, jag ska bara säga, jag blev livrädd när jag läste första och andra sidan. Därför att det är en väldigt poetisk och abstrakt inledning som en slags prolog eller man ska säga. Och där tänkte jag, aj, det här kommer jag inte om. Det här språket kommer stå i vägen för hela berättelsen.
Mm.
Så tänkte jag. För jag är livrädd för när språket står i vägen för berättelsen.
Mm. Alltså,
men det var ju inte så sen, utan sen blir det ju en riktig berättelse som vecklar ut sig och med ett otroligt driv framåt tycker jag.
Tycker jag också.
Men det finns ju några stilgrepp som man använder, som till exempel då att i nutidsplanet så är det ju i princip bara dialog.
Ja, och ganska intressant uppställd dialog.
Mm-hmm. Att den är liksom...
Väldigt naken på något sätt. Så.
Ja. Det finns ju inga scenanvisningar. Nej. Jag minns inte om det fanns i den allra första nutidsblicken. Men annars så är det ju verkligen bara dialog. Och utan, heter det replikanvisningar? Vem det är som pratar.
Precis.
Ja, det fattar man ju ändå på något sätt.
Det fattar man ändå.
Ja, men det är väldigt snyggt gjort tycker jag.
Mm. Ja, verkligen.
Men det stilgreppet, ni tyckte om det? Ni hängde med?
Jag gillade det, men det tog ett tag innan jag förstod det.
Mm.
Sen var det lite som P.O. sa, just att det är väldigt abstrakt i början. Varför man precis då känner den här skräcken att om det blir för abstrakt så blir det liksom otydligt. Men sen blir det ju väldigt konkret med händelserna. Sen gjorde jag så att jag läste om första sidorna efter att ha läst boken. Och då tyckte jag jättemycket om dem.
Okay.
Och tyckte att de fick en annan innebörd eller annan betydelse.
Sen är det ju en hel del som utelämnas, alltså det står där fast mellan raderna och man får tänka sig det själv och så. Jag personligen uppskattar ju det, alltså att den är 200 sidor och någonting och att man håller sig till det väsentliga på något sätt.
Exakt.
Och resten kan vi fylla i själva. Men jag har faktiskt smygtittat på några recensioner och sett att det har man varit inne på och sagt att här gör man det lite för enkelt för sig som författare när man inte... Man skulle kunna utveckla det lite till. Då, så.
Och jag gillar det.
Ja, jag personligen har inga problem.
För att man kan lägga in egna tolkningar på något sätt.
Jag kom ju ut för några veckor sedan här på programmet som prosalyrikshatare.
Ja, du ser som naturhatare.
Det gjorde jag också, jag kommer bara ut och sånt att jag hatar.
Kan vi ha ett avslöjande per program?
Absolut, jag måste komma på att tänka ett senare. Men, och nu känner jag mig som att jag är en otroligt falsk människa då som gör detta liksom ställningstagande och sen bara backar på det och säger. För jag tyckte jättemycket om den här också. Precis som den då, jag gav dig ett exempel på en annan bok som jag tyckte väldigt mycket om.
Men, som jag direkt beställde hem.
Ja, har du börjat på den?
Nej,
gör det.
Jag har inte hunnit, jag läst den här.
Nej, jag tycker att det är väldigt, väldigt liksom omsorgsfullt valt vad man berättar och inte berättar.
Precis.
Och jag tycker inte att han fuskar.
Nej, jag tycker inte heller det. Utan jag tycker att det är bra avvägning. Och det är spännande grepp, det där med att just det ena är helt dialogdrivet. Det andra är någon så här sorts spännande grepp i hur han beskriver perspektivet som han. Så att det blir någon konstig distans fast man ändå har närvaron när han är 16. Jag vet inte om ni tänkte på det. Men där börjar nästan alla delar om när han är i 16-årsåldern med att han gjorde det och sen så förstår man att det är huvudpersonen det handlar om.
Jaha, okej. Nej, det har jag inte tänkt på.
Jag tänker att det är mycket såna här små, speciella, subtila grepp som gör liksom...
Men jag blir nyfiken på den här författaren. Har ni läst någonting mer?
Nej.
Nej.
Men han har gjort massa grejer, va?
Ja, och det finns ju en verksförteckning. Och då såg jag att ett par romaner till er i alla fall och så några diktsamlingar och någon pjäs också då.
Mm.
Men hans förra Skuggland har ju liksom legat i min TBR-hög i typ sändning kom.
Okay.
Men mina tips är högar, är ju
jättehöga.
Monströsa.
Aha,
okay. Och då
jag kommer aldrig till dem.
Takt på att konsumera.
Absolut.
Det är märkligt det där.
Nej, så att jag har varit jag var jättesugen på att läsa Skuggland. Och ännu mer sugen nu faktiskt. Jag flyttade, innan jag kom hit i morgon, så flyttade jag faktiskt upp den lite på högen. Det kommer säkert locka ner igen, det där är ett evigt sånt där pusslande med den där högen. Men,
Ja, men förstå, det är ju också, det är en monolog.
Teaterpjäsen.
Ja, precis. Sattes upp som sånt som jag tyckte var otroligt bra.
Får jag också tillåta mig att läsa ett litet stycke i den här boken?
Ja, det får jag.
Alltså, det är när de här två pojkarna, männen, har träffats för första gången på bryggan och varit tillsammans. Alltså. Och han ror över sjön hem igen och föräldrarna är helt ovetande. Och, alltså, alla är helt ovetande om precis vad som har hänt. Och det hettar, alltså, han har ju varit med om någonting ganska stort i sitt liv. Liksom. Ja. Och så skriver han, eller ja, så här. Blev det märken eller fläckar som syns? Han hör knappt vad de säger, alltså föräldrarna och systrarna. Hans ben är så spända att de värker. Man sänker sina hemligheter djupt, kedjar dem till stora tyngder. Och allt man kan göra är att hoppas att de ändå inte skymtar fram. Att en oväntad rörelse inte slår upp vattnen och blottar dem. Helt säker går det aldrig att vara. Han sitter ju det här med den här hemligheten under huden liksom. Jag tycker det är fantastiskt bra skrivet, måste jag säga.
Jag tycker också det. Och så är det fantastiskt bra själva storyn som vi är inne på. Drivet är jättebra. Och sen på något sätt när man lägger den ifrån sig så har man ju med sig den här ångestklumpen, eller man ska säga. Förvaltas väldigt bra, men också fortsätter leva vidare på något sätt. Som jag ändå tycker det är. Det positiva med en bok är ju att det liksom, man förstår ju att författaren vill att man ska få med sig ganska mycket känslor när man lägger den härifrån sig. Ja. De har man ju verkligen.
Ja, det känns inte, här är inte en bok som i alla fall jag kommer glömma.
Nej, första inte jag heller.
Jag tror att liksom år från nu, om jag liksom ser den, så kommer jag ändå så här få någon sorts känsla i kroppen.
Ja, precis. Och jag tror jag kommer läsa om den.
Och vi får se den på en biograf om 5 år från nu.
Tror du det?
Ja. Det är min profetia.
Okay. Det är spännande.
Det kan mycket väl hända.
Jo, men eftersom vi har läst Jonas Brun och alltså en kärleksroman, så tänkte jag lite vara inne på det temat idag när jag vill tipsa om bok. Och då har jag med mig en bok som heter Liten palör för älskande.
Åh, David Levithan.
Som ju är en liten kärleksroman. På, kanske också föredömligt kort är den. Och grejen med den här är att den är skriven från A till Ö, alltså som en palör. Alltså att man använder sig av ett grepp där man förklarar några ord på A, några ord på B, några på C och samtidigt skriver en berättelse om det här. Så vad vi får göra är att vi från A till Z får följa en kärlekshistorias uppgång och fall, egentligen, skulle man kunna säga.
Spännande grepp.
Ja, palör då helt enkelt. Jag kan väl bara läsa någonstans mitt i. Till exempel då på O, outplånlig, så skriver han så här. Den första natten lade du fingret på mitt huvud och sen drog du en linje mellan mina ögon, längs näsan, över läpparna, hakan, halsen, ända ner till mitt på bröstet. Det kom fullständigt oväntat och jag visste att jag aldrig skulle kunna ta efter det. Denna enda gest kommer vara din för evigt.
Fint.
Och då är det O, helt enkelt. Ja. Och så fortsätter det på det viset. Troligt vacker bok. Och sen jag ska bara läsa en till, och då på kärlek har jag med som ett ord givetvis. Och det är bara en enda mening. Jag tänker inte ens försöka.
Åh, gulligt.
Den här vill jag rekommendera. Men lättläst, rolig, sorglig. Mycket bra.
Men hur går det när man översätter den, tänker jag?
Ja, man får alltså både det engelska ordet. Indelible. Är då outplånlig till exempel.
Ja, jag förstår.
Man får båda där då.
Så. Jag tänker att annars kan det bli knasigt om man ska hålla sig till bokstäver. Så
Nej, men det har de löst sinnet.
Okej. Okay. Ja. Men är det sen att har sen även hittat ett svenskt korresponderande ord som också har den bokstaven?
Nej,
eller?
Det behöver
de har släppt det.
De har släppt det.
Ja.
Intressant.
Vad skönt. För annars kan det bli som ett bröllopstal. Lite sökt liksom.
Ja, men det kan ju bli både och. Det kan ju bli sökt. Och sen så finns det ju många exempel där det liksom är jättebra gjort. Alltså så, här, så bra gjort att liksom man är så här... Herregud, ge den här översättaren Nobelpriset. Liksom. Nej, men så här.
Ja, det är sant. Det
men sen, många gånger är väldigt sökt. Mm. Så att det är ju...
Men jag menar, varje text är en halv sida max. Så att den här plöjer man ju på en eftermiddag om man vill den här boken. Mm. Det är superhärligt också.
Men det är det så man ska läsa den då? Det är inte så att man ska läsa kanske bara ett stycke som tänka lite på det?
Ja, jag blev helt absorberad och kunde inte lägga det här ifrån mig. Verkligen. Mm.
Mm. Jag har läst mycket, jag har inte läst den där boken, jag har läst mycket av David Levithan.
För han har skrivit ungdomsböcker också.
Han är ungdomsboksförfattare.
Du har ju tipsat om honom.
Jag har till och med tipsat om honom tidigare. det är ju lite hans grej att liksom vara lite gimmick-aktig. Mm. Alltså många av hans böcker har ju liksom en gimmick. Men han gör det ju väldigt väl. Så att han brukar hålla för det. Men jättesyn på läsarna, jag har faktiskt inte läst just den där.
Så det är i alla fall mitt...
Ja, tack. Mm. Bra tips.
Är det någon annan som har någonting med sig som de vill prata om?
Nej men gud, som av en händelse har jag det.
Va? Nej!
Jo!
Inte har väl du med dig en bok, Anna?
Jo!
Varför har du det?
Jag vet.
Kör.
Ja, och det här är kanske... Det här är Kicktorsken av Alexander Salzberger. Mm-hmm. Om man ska koppla till kärlekstemat då här så kan man på något sätt handla om... Eller kan man säga att det handlar lite om motsatsen, att inte vara älskad. Jag skulle säga att den här handlar jättemycket om att vara bortvald, att bygga sina relationer kan man säga på lögner och att sen försöka förändra sitt liv. Jag tyckte den här var sjukt bra och valde efter att ha börjat läsa att lyssna på den. För han har gjort en skitbra inläsning.
Han är skådespelare
själv och Kicktorsken är också en monolog som han har satt upp. Jag tror att det är på Dramaten, men jag kan säga fel. Jag tror det är Dramaten. Okay. Och det jag verkligen gillar också är att det inte är ett skit tillrättalagt, utan att det känns väldigt ärligt. Och det blir på något sätt också väldigt inspirerande. Och sen är det är ju jättemörkt, samtidigt som det emellanåt är väldigt mycket humor. Så att jag både skrattar och gråter när jag läser den. Och sen känns den ändå pepp på något sätt. För det är ju en person som också har lyckats ändra sitt förhållningssätt kan man säga. Så den kan jag verkligen rekommendera. Mm. Och om man då läser den här så kan man nästan bli lite förälskad i Alexander Salzberger, tycker att han är skitbra. Och då kan jag verkligen rekommendera ytterligare en bok som är en ljudbokserie. Den heter Maskeradstaden och kom ut för 2 år sedan tror jag. Och är en sån här ljudbokserie i 10 avsnitt som handlar om en uppväxtskildring kan man säga i Rinkeby. Och den tycker jag också är väldigt lyssningsvärd. Den fick Stora ljudbokspriset förra året. Och där... anledningen till att jag tänkte på den var att han läser in även den och läser den skitbra. Så det är verkligen en sån fröjd att lyssna på med jättefina dialoger som känns väldigt så här autentiska. Så det är mina 2 tips. Kicktorsken och Maskeradstaden.
Mm. Häftigt. Mm. Som av en händelse har jag också med ett boktips.
Nej!
Ja,
men bara ett hade varit konstigt.
Bara ett hade varit konstigt. Jag har 2.
Ja.
Jag har
sansat ändå.
Sansat av mig. Carol Rifka Brandt, Låt vargarna komma.
Uh-huh.
Har ni läst den?
Nej,
men det här omslaget dyker upp överallt.
Ja, absolut.
Det
här
är väldigt fint.
Det är väldigt fint. Mm. Och det är en ännu finare bok. Det är nog en av de liksom bästa böckerna jag läst av de senaste 4-5 åren. Jag blev otroligt indragen i den. Det är, den utspelar sig på 80-talet.
Uh-huh.
Handlar om 14-åriga June vars älskade morbror Finn har dött.
Mm.
Och
är det ungdoms... Är målgruppen primärt?
Nej.
Ungdomar.
Det här är ju kanske lite... Den är ju utgiven på ett förlag då, Gilla böcker, som ger ut mycket ungdomsböcker, mycket crossover-böcker. Men den här skulle jag nog säga mer är vuxen. Men den är liksom i det där grå landskapet mellan vuxen och ungdom. Men den handlar om hur hon hanterar sin sorg efter morbrodern som har dött. Och hon träffar en person som också sörjer morbrodern. Morgårdens hemliga pojkvän Toby.
Mm-hmm.
Och en vänskap börjar mellan dem. Mm. Den är en otroligt fin bok. Och väldigt så härligt 80-talsaktig. Jag tänkte på en liten nu när vi också hade läst just
Inget jämfört med dig.
Inget jämfört med dig. Som då var 90-tals, lite 90-tals nostalgisk. Och den här är jättefin. Jag kan tänka mig att många har den här, för just den här har ju liksom mycket legat på pocketlistor och sådär. Man kanske har en liggandes hemma i bokhyllan om man har det, så tycker jag att man ska läsa den. Sen ska jag prata om Mellanåldersboken.
Mellanåldersboken?
Ja, denna så bortglömda genre.
Ja, men vad är det här för genre ens? Jag vet inte om jag
Nej, vi vill veta.
Mellanåldern är ju då...
Det är 9-12.
Ja, 9-12. 6-9 ibland, men oftast liksom primärt 9-12.
Det är konstigt hur man sätter dem där.
Oh ja, men det är en diskussion som kan ta flera timmar. Så att,
den hoppar vi.
Vi hoppar över den. Men ofta pratar man liksom, kanske om bilderböcker eller man pratar om ungdomsböcker, och sen så finns det de här mellanåldersböckerna som hamnar där mitt emellan som är lite knepiga. För det är ju liksom när barn börjar läsa själva. Så de är, ska liksom ofta vara ganska liksom lite kortare än vanliga böcker. Men de, nu finns det liksom också en känsla av att liksom de blir väldigt handlingstunga. Det är väldigt mycket så här äventyr, barn som drar ut på ett äventyr.
Eller deckare för barn.
Eller deckare för barn. Eller liksom där. Och de har ganska... ofta inte så jätteintressanta karaktärer.
Nej,
för det är ofta liksom det man har kanske tummat på lite för att få ner dem i längd och för att man inte vill tappa tålamodet hos barnen. Och det är lite tråkigt.
Ja, men jättetråkigt, för jag tror att det finns många barn som skulle vilja ha en karaktärsdriven
Absolut.
Bok.
Och lyssna på inledningen. Nu ska jag göra en PO och läsa.
Jag tror att jag tar en sån här då.
Gör det. Är du redo? Ni är tolv. Är ni alla nedbäddade?
Jag älskar den här genren.
Vi sluter våra ögon och lyssnar.
Ja, den här läser vi också för våra barn.
Annika älskade att ljuga. Ibland ljög hon för att hon var lat. Ibland för att vara elak. Hon kunde ljuga för att imponera eller för att vara snäll. Ibland ljög hon för att det var roligt. Det gick också bra att ljuga helt utan anledning. Ville man vara generös kunde man säga att Annikas hobby var att ljuga. Vill man inte vara generös kunde man istället säga att Annika var en riktig lögnhals.
Mycket bra inledning.
Vem vill inte läsa boken om lögnhalsen Annika?
Jag vill läsa.
Ja, då tycker jag att du ska läsa Vi ses i Obsan av Cilla Jackert som kom för några år sedan. Hon kommer med sin tredje fristående mellanåldersbok senare i år. Så passa på och läs Vi ses i Obsan.
Ja, men det var ju väldigt bra tips. Mina barn som är typ i mellanåldern frågar ju ofta om böcker som handlar om mer...
Ja, men lögnhalsar?
Ja, det relaterar vi till. Nej, men jag tänkte även... För de tycker att det är lite tjatigt med att allt är bara deckare eller lite mer fantasyinriktat, men väldigt händelsedrivet, precis som du sa.
Ja.
Så det här är ju ett jättebra tips.
Men det är också det att i de där böckerna som då blir så otroligt händelsefokuserade så blir ju också de här... Det känns som att man liksom stör sig på de här huvudpersonerna för att de är såna små, jobbiga, perfekta,
ja, men lillgamla. Liksom.
Lillgamla. Så Cilla Jackert har då skrivit två böcker, det här är en andra, den tredje kommer senare i år. Men hon skriver inte alls så, utan det är verkligen så här för den skeva, lite konstiga ungen.
Var de fristående eller inte?
De är fristående, de är helt fristående, det är olika karaktärer och så. Okay. Men man känner igen hennes stil i dem.
Men spännande omslag, för det här är också ett omslag som känns lite annorlunda, tycker jag, för den här ålderskategorin när det gäller böcker. Det är lite mer så här vuxenomslag på den här.
Ja,
men jättebra tips.
Roliga tips.
Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om, så kolla in vår hemsida, vadvipratarom.se.